Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Nu kommer attack ifrån Sugar Cane Hanover som går mycket, mycket fort tycker jag. Det är så fort så jag tror att Kallit kan få svårighet att svara. Sugar Cane Hanover vänder ut och in på fältet.
Startbilen är i rörelse till Svensk Travderby 1987.
What the horse, what the driver, nummer ett Mac Lobel och John D. Campbell.
Maharaja la Suède, Maharaja s'est retrouvé, le retour, le comeback de Maharaja le 17.
Jag trodde att det var en av bästa hästar jag...
I det tredje startförsöket kommer Toto Sports podcast iväg. Var det så många omstarter det var i söndags? Nej, var fler va?
Ja, de återkallar mig alltså. Om någon tittade där på när starten gick, då jublade huvudstarten med händerna i skyn.
Alltså, det missar jag faktiskt. Ja, det... Ja, lättnadens...
Han sprang med ut, ja, sprang med. Jag vet inte om han alltid gör det, men i här fall sprang med ut bakom fältet där, och när han liksom väntar in och sen kommer han iväg, och han är så glad.
Ja, det missar jag helt alltså.
Man måste sinne för detaljer, Henrik, det brukar du ha.
Ja, det tycker jag att jag har faktiskt. Men just i detta...
Ja, jag måste detta berätta om en omstartshistoria. Jag skrev, på den tiden jag jobbade på Göteborgsposten, så skrev jag någon liten notis, kritik mot huvudstarten i Påby som hade släppt någon start där. Det var Röstanberg, den gamla Uno Svedlärlingen. Det var inte mer med det, men 20 år senare så träffade jag samme Berg på Jägersro. Han tog fram sin plånbok. Och jag undrar, vad tusan nu då? Ska han betala mig för den där omstarten? Nej, han tog fram ett gulnat tidningsurklipp med min lilla notis. Och visade mig och berättade att det här kommer jag aldrig glömma, Persson.
Han burit med sig, ja, detta
i sin plånbok i alla år.
Får jag chansen, då ska den fram. Fantastiskt. Långsinthet där. Och heter, ja, Lennart Persson, direkt från Bologneskogen.
I Skövde, det var kallt där.
Vi har kallat tillbaka dig.
Det var kallt, ja, men det blev
så lite kyligt, ja, ut faktiskt.
Det var en lång dag, alltså började med Marcia Longa och så var det skidåkning och så var det då vad heter det, Prix d'Amérique heter det, och sen VM-final i handboll. Så att det var ju en hel dag för en nörd. Mm. För en som matar ankor till vardags.
Och skäller, ja, på folksamlingar, eller hur var det?
Ja, det får man inte göra. Vi ska samlas mera.
Just det. Mm. Hur går det med inköpen med tupplåren då?
Ja, jag var hos min charkuteributik och frågade om tupplår. Men han hade inga sådana och kunde heller inte få fram några sådana. Så jag måste byta rätt. Jag kan... Just det. Vi pratar alltså om galan.
Galan, det är lite roligt. Per Skoglund har komponerat en galameny baserad på rätter som kockarna Jonas Svensson och Fredrik Eriksson bjudit honom på i TV4 Nyhetsmorgon. Bara en sån sak. Förrätten då, laxtartar.
Det klarar jag, det är inga problem.
Nej, ramslöks och jalapeno majonnäs samt puffat ris, får inte glömma.
Ja, det blir ju svårare.
Varmrätten då, vinbräserade tupplår med ljummen löksallad.
Ja, det spricker på tupplåren.
Ja, efterrätten då, det är chokladfondant med thai basilika glass. Oj. Ja, den som krystar fram den här trerättes framför TV:n på lördag är ju värd
ett omnämnande i denna podd.
Omnämnande, ja, definitivt.
Vi vill ha bildbevis.
Bildbevis på detta.
Till vad ska man skicka in? Trottosport.
Podcast.trottosport@gmail.com.
Världens längsta adress.
Ja, vi börjar med ett par synpunkter olika när det gäller Daniel Wäjestens insats där som vi pratade om förra veckan bakom Merit. Det var någon eller några till och med som väl hävdat att hästen inte var helt körbar. Det var ingen känsla man fick, men det kanske inte vi behöver älta så mycket om. Men annars så var det Patrik Wickman, Bergsåkers referenten, och han är väl räffare på Himmelens massa Norrlandsbarn.
Är det han i bakfickan?
Ja, just det. Senast så diskuterade ni Daniel Wäjesten angående att sitta still bakom Merit. Han hade en avstängning hängande på sig och var, antar jag, rädd att få ett påslag på den om han hade drivits. Då tar han då upp aspekten att det är viktigt med vagnar och det är viktigt med barfota, det är viktigt med helstängt och all information som finns. Men minst lika viktigt är det kanske om det ligger någon bestraffning i bagaget som väntar och, ja, inför en V75-start.
Herre Jesus.
Har han en poäng?
Ja, nu kommer vi få ännu mer sån där information via ATG Live och sånt där, va? Nu blir ytterligare en parameter.
Kanske är det viktigare än helstängt då? Till. En offentlig lista för kommande avstängningar.
Ja, vilka riskerar, och det är ju som i fotboll naturligtvis, att vilka har 3, 4 eller 5 gula kort eller...
Ja, överallt i Italien när det är standard vilka som är diffidati inför kommande matcher, alltså om de riskerar avstängning. Det är liksom standard, en standardlista som alltid finns.
Nu apropå avstängning, så är ju faktiskt Wäjersten avstängd, men nu till V75-finalerna.
Han åkte på den till slut helt enkelt.
Eller då kanske den han hade, och skulle man få påbackning så kanske det blir ännu längre. Ja, det blir det naturligtvis ännu längre, men ännu längre. Jag vet inte. Men det är ju en aspekt att fundera över.
Man tänker så här då, en häst som har springspår på lördag och nyckeln till framgång här är om hästen hittar till spets. Men kusken kommer bli avstängd om man orsakar en omstart. Mm. Det är ju en aspekt.
Ja, absolut.
Det är väl sånt här snack som alltid har varit i alla år inför Elitloppet, va? Inför Elitloppshelgen. Har man alltid pratat om vilka kuskar som står och han kommer inte att våga för att och så vidare. Och jag, eftersom jag inte är kusk så vågar jag inte ha en bestämd åsikt. Men frågan är hur mycket det påverkar. Kanske mer för Wäjerstenen, eller jag vet. Jag vet inte hur mycket det där påverkar.
Ja, nej, jag kan tänka mig en lista i alla fall.
Ja,
faktiskt.
Jag håller med.
Ja. Om vi hoppar över Frankrike så länge, bara en kort stund, så vad var det bästa här hemma eller någon annanstans sen senast?
Jag tycker bilden på Lennart. Det är överlägset.
Ja.
Nej, men jag blev så glad. Fan, alltså, förlåt jag svär. Men i dessa tider när vi liksom, vi måste vara kreativa för att hitta grejer. Vi är ju så ruskigt begränsade i vad vi kan göra i våra liv just nu. Och jag vet att Lennart gjorde många glada med den där bilden, inklusive mig. Så det var faktiskt, jag blev oerhört nöjd. Jag såg, och sen förstod jag att det är nog inte så skönt som det ser ut, men det spelar ingen roll. Det var jäkligt härligt att se.
Ja, man blev sugen då och korka upp redan.
Ja, jag hade gärna suttit med. Det finns kläder.
Men det fanns inga ankor att mata denna gång. De är borta.
Ja, de kommer tillbaka. Annars då, vi bortser från detta fantastiska.
Thomas Åhlund är min favorit. Han blev bara tvåa med den där Vacuras. Men jag, alltså, om ni minns så varnade jag i denna podd att Vacuras kommer, om man kan svara ledningen Thomas Åhlund mot storfavoriten Chapuis. Och så blev det. Och han vägrar att vika ner sig. Och det tycker jag är bra, eller förbaskat bra. Jag kan tänka mig att många satt hemma framför sina skärmar och svor ve och förbannelse. Varför släpper inte dåren? Men han släppte inte. Han var slagen av Malkin, som jag också gillar. Kom tillbaka och var ju bara en hårsmån från att vinna. Alltså en häst som var sträckad strax över 0% bara. Jag vill se mer sånt.
Osannolik prestation. Ja. Men det kanske inte var det då, enligt dig.
Nej, men Åhlund trodde ju på sin häst och det hade markerat. Och han körde efter vad han trodde, och så måste man få göra. Jag har sett allt för många travlopp under min levnad där de stora tvingar sig till ledning på ett eller annat sätt. Alltså. De skrämmer sina motståndare, och det är väl inget fel i det, men Åhlund gick ta mig tusan inte att skrämma.
Nej. Annars var det ju härligt där i samma lopp då att Malkin och Hanna Forslin fick.
Absolut. Jag precis som jag sa, jag gillade det där.
Ja.
Det var en bra tvilling, Malkin Vakyras.
Ja, just det. Ja, men det var ju, hon har ju haft jobbiga år bakom sig på, av olika anledningar. Och, ja, fint.
Ja, det tycker jag också. Jag håller med, även om jag tyckte det spelmässigt
var fullständigt iskallt. Ja. Men och jag vill också nämna i sammanhanget min Mälsland, som vars mamma gick bort för knappt 2 veckor sedan, tror jag. Och hon fick i alla fall en fin tröst på Åby torsdags, där hon fick en dubbelseger, till 2 segrar till stället.
Ja, det var snyggt också, verkligen. Och så blir man ju glad varje gång den här Phoenix Foto vinner. Trots att jag smådissade hans chanser här, så han bara fortsätter att både utvecklas och ja, tjusa den där utdömde häst.
Ja, så är det med travsporten. Ja. Vad är det Olle Goop brukar säga? Trav är trav.
Och sen Hawk Cliff då, kanske lite kul också eftersom vi pratade om 3S. Den fina stalldressen här med, vad heter den heter i förnamn nu? Fishbine.
Fishbine.
Ja, storhästägaren i alla fall. Det var ju hans sista häst. Den bytte regi i samband med hans bortgång, va?
Ja.
Så det var fint också. Hawk Cliff. Ja, men ska vi ta oss till Paris, helt enkelt?
Gladiatorspelet mellan...
Vad säger vi?
Gladiatorspelet mellan Goop och Basir.
Jaha, ja, vad var det vi såg egentligen?
Det var ett gladiatorspel, enligt min vän Per Åkerman. En duell mellan tvenne krigsherrar.
På Colosseum i Rom, ja, på den här tiden, typ. Ja, vad... Alla säger ju nu att det är så här det ska gå till i Prix d'Amérique. Är det så också?
Nej, det säger inte alla. Du överdriver.
Nästan alla.
Ja, väldigt många vill ändå göra gällande att kör man inte så här på Vincennes i Prix d'Amérique, då har man inte där att göra. Och då syftar man ju på hur Björn Goop körde efter, ja, 450-500 meter.
Man kan väl säga vad
det är. Det coola att säga.
Ja, vad hade hänt om det var tvärtom i den svenska debatten, om Basir hade gjort så mot Björn? Men det är ju världens tuffaste travlopp, och då är sånt här hände väl då kanske, men det här var ju extremt. Klart, jag har sett många Prix d'Amérique där man har touchat på varandra och knuffat lite hit och dit, men det här var ju ganska grovt, och kanske, det kan vi aldrig veta, var det helt loppavgörande.
Det är ju inte orimligt att tänka sig, om man så att säga inte kommit ut i ett knuffat ut i ett senare, strax senare skede. Men om man sitter kvar där som man ska ett tag till liksom, för det är ju hästar både på alla bredder liksom, utvändigt, så blir det knepigt. Det tror man ju.
Ja.
Men så är det ju.
Samtidigt alltså, samtidigt, vilken fantastisk häst det är den här. Facetime Bourbon. Jag läste här nu i Paris Turf för att han travade sista 1500 metrarna. Heter det? Metrarna. 1,08,6.
Ja.
Då har man, ja, alltså,
det var intressant.
Då har man sprungit 1200 meter och fightades lite grann hit och dit. 1,08,6. Det är ju helt, ja, det är ju helt osannolikt.
Ja, vad kul att du hade. Jag hade tänkt fråga om någon hade sett någon tidsnotering. För första 1200 gick ju efter 13,03.
Ja.
Och sen när man såg segertiden, så man fattar ju att det har gått ruskigt fort. Alltså det är...
Jag spelade Quinté och jag gjorde ju fel naturligtvis. Jag tog Davidson under punkt 1 och Facetime Bourbon 2, och när det var 1000 meter kvar så tyckte jag ändå att det här, det är upplagt. Men alltså Goop är också en satans taktiker, det måste man ju säga. Han gör rycket precis där Davidson under punkt inte är som bäst i kurvan, i slutet på kurvan. Facetimes Bourbons teknik blir ju helt avgörande. Han får de där längderna, en och en halv, två längder som Davidson DuPont aldrig kan hämta in naturligtvis. Ja, det var ju två enastående hästar.
Det måste sägas. Och att man har det då, det rycket att sätta in i det läget. Att det finns kvar liksom, det rycket där, i det läget. Det är ingen lätt resa han har fått dit.
Nej, liksom. Fantastiskt. När det gäller Davidson DuPont så var det hans tredje, va? 4, 2, 2. Och jag tror ganska säker på att han kommer med att gå till historien som en icke-prida amerikvinnare. För jag tror inte att nästa år att han blir bättre. Och sen kommer de här yngre hästarna med Gidi Heripré, Hail Mary upp och nosar dem i haserna. Och Gureto satsar på ytterligare en seger med sin FaceTime Bourbon. Jag tänkte på en häst när jag såg Davison de Ponte. Det var Tony M. Han var med i sitt första Prix d'Amérique som femåring. 1968 var det tvåa bakom Rocket Finn. Han var med 6 gånger totalt. Det är enastående. Mm. Och sista året som 10-åring var han också tvåa 1970 bakom Toscan. Och 1973 skulle han äntligen, hela Frankrike hoppades att Tony M med Leopold Ferrocken äntligen skulle vinna Prix d'Amérique. Då dök den där Bent Lindstedt upp med Dart Hannover. Mm. 3 andra platser.
Om vi bara ska gå tillbaka lite till styrningen då. Nu hyllas ju Björn Goop oerhört för att han, ja, i princip låter det som att ingen annan kusk hade kunnat vinna med FaceTime Bourbon. Det hade ju kanske en och annan gjort. Men vill man ha en sport där taktiska misstag inte får konsekvenser i så stort lopp? Det var ju ett taktiskt misstag där.
Ja, nej, jag håller med dig. Jag vill gärna dela upp det, för det, alltså Björn Goop är en... Det blir ju ett rejält öppet mål. Men alltså, han är ju vansinnigt skicklig. Det är ju inget snack om saken. Och delar vi upp loppet efter han har gjort, kört över Basir där, så kör han ju så jäkla bra. Det gör han. Han kör ju fantastiskt bra. Precis som Lennart säger, med rycket läge. Han går ner i rygg på Bahia Kisno. Han har full koll. Han liksom ger sin häst ett så snällt lopp den kan få, med tanke på hur offensivt han ändå kör. Men det han gör där, han sätter fast sig själv och inser att här sitter jag. Och så trycker han grovt rakt ut på David Dupont. Man ser ju sulk. Alltså det blir ju tvärställt först. Men och får ju stopp. Alltså Basir sätter ju emot. Men har ju ingen chans. För Björn fortsätter ju bara skicka in hjulen under magen på David Dupont. Som ju liksom är oerhört nära att galoppera. Och han kör ju är ju nära att köra bort hästen helt ur loppet då. Och det går ju inte, jag förstår, det kan man ju liksom inte hylla. Man måste ju dela på det här. Björns styrning jättefin för övrigt, men det där är ju ett jättestort misstag, och han begår ju ett stort regelbrott för att rädda sig själv och sin häst. Och det tror jag inte, det förstår jag inte hur man kan sitta och tycka är alltså en del av sporten. Då blir det som du skrev på Twitter, att det, Henrik, där, att det här är inte en sport som du vill se. Och jag håller helt med. För mig är inte travsport så här. För då blir det ju helt charmlöst. Då kan man ju liksom, jag sitter fast. Det spelar ingen roll. Jag skickar ut din konkurrent bara. Jag trycker till. Går han omkull så vi skiter i det. Det är inte okej. Okay. Det kan jag aldrig tycka är okej. Okay. Om det är på Vincennes eller på Hoting. Det har ju ingen betydelse.
Ja, det blir svårt att nominera honom till Gäringpriset för den. Är det inte det?
Ja, jag tror inte de som nominerar tar någon hänsyn till det.
Ja, det är möjligt. Men om så tidigt lopp som det var, är det lite som ett fotbollslag och åker på en utvisning efter 20 minuter. Man kan vinna trots det, men det är inte lätt. Dålig jämförelse, kanske.
Nej, det finns nödvändiga och det finns onödiga gula kort eller fällningar eller straffar i olika sporter. Att ibland tar man ett för laget. Det gjorde ju Björn här. Det var nödvändigt för honom att göra så här. Men det är ju inget kul att se. Och det var ju tur att det inte hände något.
Basir var ju inte särskilt upprörd, utan hävdar ju då att han har gjort likadant om han hamnat i den situationen. Samtidigt kan man ju undra hur Basir hade reagerat om Davidson de Pont hade galopperat och blivit av med hela priskakan. Det är väl 2 miljoner i andra pris.
Ja, blivit skadad och aldrig kunnat starta mer.
Då hade reaktionen varit. Men samtidigt så är ju... Där måste man ju ändå säga då att Basir vet att han gör så här ganska ofta.
Ja, det dröjde ju bara en halvtimme, så gjorde han likadant själv i bakom, vad heter det nu då? Han störde ju grovt och gas med rast.
Nej, nu har ni fel.
Det var inte
fel.
I närheten likadant, men det var ju genialt. Sen körde han ju på hästen när han gick ner i andra spår igen.
Det var en störning överhuvudtaget. Han gick ut och Untersteiner ville ha rygg på han och var lite klumpig själv, tror jag.
Han fick böter i alla fall och avstängning för det.
Fick han det?
Basir.
Ja. Men jag läste någonstans att Johan sa att det var ingen störning.
Nej, det ser ju inte... jag tyckte ju... De skriker väldigt mycket i det där. Man hör att det skriks väldigt mycket när det där händer i loppet. Men det var en väldigt svår vinkel att tvärsäkert säga någonting.
Men fick han böter och avstängning, som du säger, då är det uppenbart att det är ett regelbrott. även om domare kan göra fel. Björn blev ju avstängd i 8 dagar.
Ja, just det. Det var ovanligt hårt också samtidigt.
Ja, det brukar vara 4 dagar tror jag. Men får ändå köra Prix de France.
Ja, såklart. Det är alltid... lite sådär fadd känsla också med tanke på vem som blev trea i loppet. Det är ju fan liksom. Ja, men det är, folk verkar ju trötta på det och att man ska vara tyst. Kommentarstör, det där är överspelat. Men han är ju avstängd och han blir alltså intervjuad gång efter annan i fransk trav-tv. Och det är som om... Nej, jag blir bara trött liksom. Det pajas sport, känns det som.
Ja, jag håller med. Det är ju... Nej, men det är vi Kalle Anka över det och vi ska...
Han snitsar omkring där liksom. Ja. Bara, vad fan?
Ja, det kan man ju acceptera. Väldigt många gör ju det, eller så är det bara så att vi tjatar och inte klarar av att gå vidare då. Men jag tycker ju inte att sånt där är kul heller. Jag kan inte... Det blir ganska charmlöst. Och så tycker jag det är tråkigt. Nu bidrar vi naturligtvis till det själva också. Det... Man vill ju inte heller att FaceTime Bourbons prestation och hästen och det ska komma i skuggan av det här heller. För det, och det får man ju vara tydlig med naturligtvis. Men det är tråkigt. Det är en tråkig del av travsporten, tycker jag, att han är med fortfarande. Solaoa och
ingen reagerar längre.
Och nästa år kanske han till och med vinner Prix d'Amérique.
För det är en fantastiskt fin häst, det måste vi säga. Ja, ja, men lite blandade känslor kanske, men otrolig. Kan han ta 4 raka nu då? Som vi...
Nej, 4 raka pratar vi inte. 4 totalt. Ja, han kommer utan tvekan närmare det. Han är 6 år nu väl, va? Han har tagit sina 2 första som 5- och 6-åring. Orasi tog sina 2 första som 6- och 7-åring. Så vann han som 8-åring och så förlorade han som 9-åring och så vann han som 10-åring.
Just det. Ja, han ser ju inte... Vad ska man säga?
Märkt.
Han känns inte sliten direkt.
Ja, man kan ju säga att det är ett svårslaget ekipage har ju Björn också visat nu. Han lägger ju liksom ingenting emellan för att vinna lopp, Björn, här. Och med en sån häst då, så det ska ju till någon som är rätt bra för att inte FaceTime Bourbon ska vinna.
Och uppenbart så har han nu då åter en gång markerat att det inte blir något elitlopp.
Ja, just det. Det borde ju få kanske, nej, jag vet inte. Robert Berg att tända till med Hail Mary.
Ja, får vi hoppas.
Jag hoppas, ja. Annars så Powell lämnade in i... Hans lopp var över efter 150 meter, kändes det som. Typ, det blev ju alldeles galet. Hoppas att han har hämtat sig efter det.
Ja, han kommer nog igen.
Det gör han nu.
Han var tydligen inte bra i värmningen. Lite stressad och hetsig, om jag läste rätt.
Vi bjöd på en 8-odds, va? Får vi säga.
Ja, det får man lugnt säga att vi gjorde. Vi har ju verkligen flaggat för det.
A Sweet Dance, heter den inte så?
Jo, just det.
Den tycker jag vi får ta till oss.
Det var hennes sista start.
Så pass.
Hon går nu till Menhammar, tillbaka till Menhammar, ska betäckas, har jag läst på Menhammars hemsida, med FaceTime Bourbon.
Ja, den hästen. Ja. Det är lite sorgligt ju, när hon är så fin.
Ja, men det var nog bestämt innan. Och sen var väl inte världens snällaste körning av Prater. Våldsam attack där, var inte hennes melodi, och så var ju tvungen att ta till verkligen oschyssta medel i slutstriden där. Den drivningen var ju inte vacker.
Lite av varje, som sagt, under helgen. Ja. Något mer som vi vill tillägga kring den?
Den drivningen specifikt, den fick på något sätt bära all drivning som var under helgen, fick just A Sweet Dance, eller Pratt där. Det var han som fick utför det på något sätt.
Det blir ju
aldrig,
så.
Alltså det är ingen,
ja,
så.
Men samtidigt så, det blir ju lätt så när det är utländska kuskar, då har vi ju lättare att visa upp dessa regelbrott. Det är ingen tvekan om det, va? Jag tänkte på en sak i samband med Prix d'Amérique, ifrån det ena till det andra. Svenska Spels våldsamma PR-satsning.
Ja, inför loppet. Den var inte att leka med.
Alltså helsidor överallt. i tidningarna, i rikspress. Ja, det var...
Vad kostar ett uppslag i DN? Har du någon känsla för det, Magnus?
Nej, jag, just för dagen måste jag erkänna att jag är väldigt dåligt uppdaterad. Priserna har ju gått ner med tanke på att pappersannonsering generellt inte är lika attraktiv längre. Men det är ju fortfarande inte gratis på något sätt.
Men det handlar ju om flera miljoner de satsade.
Ja, uppslag som sagt i alla stora tidningar och följdes upp av ensidiga annonser. Det var lite överallt helt enkelt. Vad säger detta, tror vi?
Ja, de gjorde väl en rejäl satsning nu när det var det största loppet då, på sin spelform, om man får säga så, Quintén. Nu hade de ju lite otur, eller kanske tur. Det blir ingen särskilt hög utdelning för att vara Quintén. Det var 8-9 tusen någonting, va? Får 20 kronors insats då per rad. Så att många kanske vann, men det blev ingen, de kunde ju inte stoltsera med någon stor vinst. Men uppenbart vill man få folk att få upp ögonen för just det här spelet Quinté, som jag då tycker är en utmärkt spelform. Och nu spelade jag ju fel vinnare, men jag fick ändå pengar tillbaka tack vare att jag hade alla de fem första i oordning. En oordning. Men, så att antingen är det så att de inte har fått något riktigt genomslag för sin spelform och vill absolut ge det en chans. Eller också var det så att de bara ville öka trycket. Men jag var imponerad lite grann. Jag är ingen reklamman. Jag läser reklam och ser reklam på tv och fnyser ofta. Men jag var lite imponerad av den där attacken.
Två reflektioner från en närstående som noterade kampanjen var att hon...
Ja, du har två hon närstående.
Trodde att det var ATG:s
reklam. Jaha.
Eftersom det stod Trav och Galopp.
Ja, de har och det
apropå att de har tjafsat om det liksom.
Ja, det är väl inte avgjort i domstol det där.
Nej, precis. Men det var intressant att
det är naturligtvis medvetet.
Ja, och den gick så att säga hem i det här läget då. Nummer två var ju då att det inte stod vilken dag loppet gick.
Nej.
Så det är lite vad säger det, Magnus? Är det medvetet?
Intressant reflektion av Hen i sammanhanget. Nej, det är ju, det finns ju bara det var, i alla fall i den skola jag har gått och som jag delvis kanske då har utvecklat själv eller tänk kring sånt här med marknadsföring och information, det är ju just när, var och hur. Man måste, när man gör en kampanj så måste man ju se till så att man verkligen talar om för den som tittar hur den, ja, när det händer och hur man gör för att delta. Det är, annars har man ju totalt tappat det. Det är inte speciellt bra då. Speciellt inte på dyra helsidesannonser i DN. Så det är intressant. Sen man ska komma ihåg, precis som du säger, det där med att det står Trav och Galopp. Jag kan inte de aktuella siffrorna, men genom åren i alla fall så har ju ATG, varumärket ATG, varit oerhört högt uppe i medvetandet hos svenska folket i sina undersökningar när man rankar varumärken som är kända så att säga. Så har ATG alltid legat väldigt högt upp. Man pratar ju om top of mind, och när det kommer till spel på hästar, då är det ju vem du än frågar, vad går du om du ska spela på hästar? ATG, säger alla. Att det är tufft för Svenska Spel att slå sig in på den marknaden, och man har ju gjort ett klart försök i de använda Trav och Galopp, de orden naturligtvis då, som är svåra att inte få använda också, tror jag. Det är just två sporter liksom. Ska inte andra få använda de två orden? Det blir knepigt.
Annars skulle bli förvånad om de går bet där.
Ja.
Eller? Apropå det där ordet ni nämnde ett par gånger nu.
Top of mind.
Ja. Nej, det ska börja på H.
Ja.
Vad heter det?
Hen.
Det är det jävligaste ord jag vet. Jag kommer aldrig någonsin att använda det.
Okej. Okay. Ja, jag tycker jag är för hen. I text tycker jag det kan vara skönt att dra dit.
Fan.
Rykten säger nu faktiskt, inte att Hen ska försvinna, utan att ST faktiskt ligger i förhandlingar med ett par bolag, spelbolag.
Ja.
Så det blir intressant att följa om det kan. Och man kan ju tänka sig då att Svenska spelare är ett av dem kanske.
Jag tittade, när jag väl hittade den, jag tyckte vi hade en liten dialog där, Henrik och Lennart, om hur vi skulle hitta den här direktsändningen som Svenska Spel hade inför och under Prix d'Amérique.
Ja, det var inte lätt alltså. Ja, jag gjorde inte det.
Nej, var ju... Den var lite illa placerad. Även om den låg överst så såg det nästan ut som en annons. Så att jag bommade den. Men det kan ha varit mitt fel. Men när man väl tittade på den så och lyssnade. Det var ju en... Det var en väldigt ambitiös sändning med alltså väldigt seriöst anslag. Väldigt mycket kanske övervikt på spel, men det är inte så jäkla konstigt. Det var ju Svenska Spel så, men David Neves och Raffe är ju gamla kända tv-ansikten i, när det kommer till trav. Jag tycker de gjorde jättebra. Sen en väldigt flådig dekor med ja, datorgenererad dekor där som ju skapade en omgivning som var... Såg exklusiv och dyr ut. Men det var ett väldigt ambitiöst anslag. Och i de tävlade ju i en konkurrens med ATG Live och den direktsändning som var i TV där båda produktionerna ju är ATGs produktioner. Och jag får nog ändå säga att här behöver ATG lite konkurrens. För det här var, det var bra tycker jag. Svenska spelsändningen var väldigt bra. Den visar ju att andra kan också göra sånt här och ATG som ju har haft ensam rätt på att göra detta i 30 år snart är det väl. I alla fall Kanal 75 är väl åtminstone närmare 25 år drygt. Så tycker jag att det, och jag förstår det, alltså ST kommer ju förr eller senare att man kan inte bara ha en partner. Så det blir intressant att se vad de här förhandlingarna i sådana fall leder till då.
Mm. Alltså ATG hade ju 3 sändningar. Det är ju fantastiskt. Alltså 3 olika kommentatorer på 3 olika kanaler.
Ja, det var ytterst märkligt. Jag började med ATG Live, ja, ATG Vincenter. Men jag gick över till Kidia. Jag hade ingen vetskap om att det fanns ytterligare en kommentator på ATG Live. Jag tycker Daniel Olsson ska vara i alla.
Ja, man vill ju ha honom i alla lopp, ja. Han hade ju bara hand om Pinamarik, ja. Om jag förstod det rätt, va? Så det var ju lite synd. Han är ju överlägsen.
Ja, det är otroligt. Det är ju häftigt en aktiv som ja, går från, vi har pratat om det förut, men från den aktiva sidan och liksom hur ambitiöst han alltid har tagit sig an att läsa på loppen och att han till och med, alltså att han har blivit en referent också. Med en oerhört exakt. Egen stil med dessa betoningar som är helt ja. Aviga och obegripliga och
ja, vad jag har jag till
fler det? Än en bekant som har hört honom under tv-sändningen. Vad arg han blir ibland.
Ja!
Man kan undra varför han slösade bort halva sitt yrkesverksamma liv med att köra travhästar.
Ja, lite.
Även om han hade ganska stora framgångar.
Ja, Passo Sandra minns man ju där. Ja. Fantastiskt fint stor som han inledde med.
Jag jobbar ju faktiskt med Daniel här i tidernas begynnelse. Tiden går, men när Daniel gjorde hans första webbplats där så vi samarbetar nu ett par år där. När det nästan inte fanns några tränarwebbplatser överhuvudtaget. Det var ingen som hade internet det. Heller.
Det var Daniel och Joko.
Ja, precis. Ja, men Daniel har alltid haft koll. Det är en väldigt... Han tänker ju till här och han klev verkligen över på mediasidan i rätt läge, kan man ju säga. Och med all rätt också eftersom han ju är... Han kan ju det.
Han kanske kan bli den nya liksom, ankaret. Eller den som blir huvudreferent. Första referent i står högst i hierarki liksom.
Ja, jag vill alltså sluta nu med det där. Han ska vara i Paris eller loppen från
ja, okay,
från
förlåt.
Låt Anderberg och Borgå så de sköter den där. Olsson är parisare.
Ja, det bestämde vi faktiskt.
Ja men sen, jag ska hylla Daniel lite till här genom att säga just det. Jag tycker det är så häftigt när man får de här enormt initierade kommentarerna. Han beskriver barnkroppen på Vincenzo precis och säga att exakt där blir kurvan lite skarpare och det är uppförsbacken övergår till att bli mer plan där och exakt där. Och alltså han har ju kört, han vet ju det här som inte syns i tv och jag har heller aldrig varit på plats och tittat så noga på banan där. Så att jag,
exakt där häftigt. Körde jag kallt i Prix d'Amérique.
Ja, just det. Där mördade backen den hästen. Ja. Vilken häst? Ja, vilken häst var det Stig och påpekade en gång att?
Nej, men han sa så här när vi stod och tittade på en häst att den häst som springer sig trött i den där backen får blodsmak i munnen och repar sig sällan.
Just det. Men var det inte i något sammanhang som när någon verkligen?
Ja, det var Conny Nobel.
Ja, just det, så var det. Och den här hämtade du säga heller aldrig
igen. Nej, inte.
Typ. Ja. Vi stänger igen Frankrike-butiken för den här gången och kliver in i nostalgibubblan. Och vi ska också ta oss ganska långt tillbaka, väldigt långt tillbaka i tiden. Det är på lördag på Solvalla är det ju V75 och bland annat körs Bulwarks lopp. Och det är inte vem som helst.
Nej, det är en USA-import som köpte till Sverige för en spottstyver. Ett par tusenlappar tror jag. Han hade varit sjuk och skadad i USA och kunde därför komma till Sverige.
Ja, det är ju, man hissnar ju när man går igenom historien på den här hästen. Vi kan börja med tävlingskarriären. Så gjorde den 113 starter, vann 27. 18 andra platser, 20 tredje platser, tjänade 60 000 kronor. Det låter ju futtigt, men sprang 18,8 kort distans. Det var hans hästens rekord.
Vann CTS två gånger.
Ja.
Alltså den här hästen...
Men det är ju framförallt då i aven som saker hände.
Söre Nordin var ju väldigt förtjust i den här hästen. Som tränades av Peter Paul Nilsen, PP Nilsen. Sören fick ju av en tillfällighet, nej kanske inte var en tillfällighet, reda på att hästen var till salu och försökte få sin pappa Ernst Johan att köpa den. Jag tror de begärde 28 000 kronor, eller 25 möjligen. Men pappa tyckte det var för mycket pengar och då initierade han sin store hästägare Martin Eklund på Väsby och försökte få honom att köpa hästen. Tillsammans med en kompanjon han hade på en del av sina hästar, Gunnar Andersson. Och så fick de med Claes Andersson i Vellinge, Stalkoa. Och Stalkoa lever än idag mer eller mindre. Sonen har väl en del hästar, amatören där på Jägersro. Andersson någonting. De där gick ihop i alla fall och köpte hästen för 25 000 kronor. Han hade redan då börjat i aven och Sören var förtjust i hans avkommor. Men sen kom de här tre, alltså då skulle hästen stå på Väsby vartannat år och i Skåne vartannat år. Till slut blev det osämja, naturligtvis.
Otippat. Ja.
Och hästen togs ut på auktion. De kunde inte komma överens och köpa ut varandra, de där tre. Togs ut på auktion och Martin Eklund på Väsby Sören sa till honom, den här hästen får absolut inte tappa. Så han skickade en snubbe som kallas för Smörville, William Andersson, ner till Malmö för att ropa in den här hästen. Taket var 150 000 kronor och Martin Eklund var nog beredd att betala ytterligare några tusenlappar. Men när en herre där från Skåne bjöd 150 000, Nils Bengtsson. Han odlar tomater tror jag. Stor tomatodlare. Tomatodlare. Och Stall Fortuna hade budet på 150 000 och fick hästen. Och Sören blev fullständigt ursinnig och blev ovän med Martin Eklund. Det löste sig till slut. Men det var ju ett fruktansvärt tapp. Och den här tomatgubben där i Skåne, Nils Bengtsson, han betäckte ju en period enbart egna ston med Bulwark. Och fick ju då väldigt mycket betalt på auktionerna.
Men sen så betäckte han även andra.
Ja, det tror jag. Jag är osäker. Jo, det var väl så. Sören fick ändå en god utdelning av Bulwark eftersom han hade Francis Bulwark i träning. En av två elitloppsvinnare efter Bulwark, den andra var Carné med Fiskolo Persson.
Just det. Och en himmelens massa andra storlopp vann ju hans avkommor. Bland annat två KT-vinnare, tre derbyvinnare. 10 nordiska mästerskap i rad hade Bulwark som pappa från 1946 till 1955.
12 svenska mästare.
Tittar man på svensk mästerskap, då är Bulwark överallt under en mycket lång period.
Derbyt 1949. Etta presidenten, tvåa Indigo. Trea Francis Bulwark, fyra Caprice. Alla var efter Bulwark. Vi har aldrig sett en sån dominans.
Så sent som 1987 finns han ju faktiskt inblandad i elitloppsseger en bit bak i trädet då när Utah Bulwark vinner elitloppet det året. Så att han satte verkligen avtryck under lång tid.
Han dog 21 år gammal.
Ja. På tal om smeknamn så sköter han Rune Pettersson, han kallas för Rune Konsum.
Ja, det jag satt och höll på den. Jag tycker, läser man den artikeln, det finns rätt mycket att läsa och det finns även en film att titta på Travmuseets webbplats där, men just Rune Konsum och Harald Andersson, snusaren. Det är ju det är massa, och sen vad hade vi, Smörville sa du där också. Dessa svenska underbara
alltså apropå underbara Konsum, smeknamn. Apropå Konsum, fanns det en kille på Åby som kallades för Konsum Rolf Konsum Pettersson. Duktig kusk, amatörkusk, kanske lärling också senare, banarbetare på Åby. Rolf Konsum Pettersson.
Konsum, var kom det ifrån?
Ja, de kanske handlar champis på Konsum.
Ja, just det. Ja.
Står det om ett vykort som skickades till travrondens grundare Sten Sandberg från de här två som åkte, Harald Andersson och Peder Paul Nilsson. De skickade ett vykort ifrån USA där de skrev: vi har köpt en fantastisk häst vid namn Poplar Hill och en svart fuling som heter Bullwalk.
Ja, det ingick nog i den där affären att de skulle köpa båda hästarna, så fick de ingen.
Nej, precis. Det står så här i den här texten att det gick rykten om att de var tvungna att köpa Bullwalk för att få köpa den här Poplar Hill då.
Ja, det är intressant också att man fick skiten på köpet.
Och vi pratar om dressen, Väsbys dress. Jag ser den här på framsidan av Sören Nordins bok Spänn banden. Gröna ärmar, vitt och så en röd triangel på framsidan och röd mössa.
Så när ni tittar på Bullworks lopp på lördag, så det är inte vilket som helst, då kan ni fundera på den här fantastiska avelshingsten och hästen som har betytt så mycket då för svensk travhistoria. Kanske den mest inflytelserika överhuvudtaget. Kan man säga så?
Ja, det kan man kanske säga. Sören Nordin skrev ju sin bok där, men det var ju några år sedan han skrev den. Bullwalk, den ojämförlige.
Mm. Ja, så det är inte vad som helst som stundar till på lördag.
Bullwalks lopp.
Om en kvart eller något ska, eller kanske snarare än så, så ska Magnus Stålberg tala om vilken som vinner också. Kanske.
Vi får se.
Vi har fått in lite fler billiga hästköp också. På tal om då köp som har gjorts under åren. Och vi har ju tagit upp några fynd de senaste veckorna. Vi har fått in ett par ytterligare som sagt. Rickard Ysijärvi och någon ytterligare tror jag det var som... Ja, hur kunde vi glömma Ina Skott? Så kan man väl säga.
Nej, vi har inte glömt. Vi har börjat.
Nej, inte glömt.
Vi har börjat lite grann försiktigt med de jättebilliga och så avancerar vi lite nu.
Ja, men det är bra. Hon kostade väl runt 25 000 va? Någonting sånt. Sprang in då drygt 20 miljoner.
Och vann Prix d'Amérique.
Ja. Nuncio nämndes också.
Var det 7 000 dollar?
Ja, precis. Runt 50 000 kronor, svenska kronor. Och hovade ju in 28 miljoner. En liten bubblare här fick jag in på morgonen. Eller om det var igår kväll. Nicke i Göteborg. Toto igen. Som då kostade 6 000 kronor. Och ju då ramlade igenom, eller stormade igenom rikstotoklasserna. Och till slut tjänade nästan 5 miljoner. Så procentuellt är det ju en oerhört snygg affär också. Rickard Ysijärvi nämnde också Lasse Gustafssons ljusblå dress. Och det gjorde han med all rätt. Gud vad den var fin.
Ja, den var vacker. Hela Lasse Gustafsson i dressen var vacker. Ja, vacker men elegant kusk.
Mycket. Kanske med The Prophet, och han är ett av de snyggaste ekipagen vi har haft. Om man tänker efter.
Kommer det förmodligen nya förslag.
Förmodligen.
Ja, det är en helt ny dimension. Ja. Vi ska prata hela ekipage här då. Ja. Jäklar. Ja. Nu öppnar du en dörr, Henrik.
Ja, men erkänn.
Jag håller med.
Ja, men vi har pratat om Edoprofit. Ja, visst, herregud.
Ja,
men vi kan ställa frågan. Vilket är det vackraste, snyggaste ekipage när det gäller kusk och dresskomposition?
Ja.
Så svara gärna på någon lång mailadress.
podcast.autosport@gmail.com. Vi får ganska mycket mejl ändå på det, trots adressen är.
Ja.
Jag frågar nu hur många som skickar fel som vi aldrig får se.
Nej, det är sant. Det har vi ingen koll på.
Så var en visa, får lite svar första gången, skicka igen.
Ja,
det kanske blev fel adress.
Ja. Det är alltså årets hästdags på lördag då. Vi har reagerat lite eller funderat lite kring röstningsförfarandet.
Ja men herre jösses. Alltså jag gick in där för jag skulle logga in på hästsportjournalisternas mitt konto där för att vara med och rösta. Jag blev påminn, jag hade glömt eller jag hade försummat. Jag lyckades inte logga in, jag tryckte på olika hästar där. Fyra, det var fyra hästar tror jag, årets häst. Jag tryckte på alla de där rutorna då. Och så jag röstat, det måste erkännas nu då, jag har röstat på alla hästar. Men när jag skulle göra ett nytt fåfängt försök så fick jag till svar att nej tyvärr, du har redan röstat fyra gånger den här dagen, du får återkomma imorgon.
Så man kan rösta fyra gånger per dag, ja, men, helt enkelt.
Vad är vitsen? Fyra gånger per dag, har du varit igång i 25 dagar och du kan lägga
22 dagar om vi har om nu omröstningen gick igång samma datum som pressutskicket gick ut, så har det hållit på, eller kan det hålla på i 22 dagar om vi nu tror att röstningen tar slut på lördag.
88 röster, och så du som då har flera närstående, du pratade om tidigare Henrik, där fyra stycken. 4 gånger 88. Mm. Om du kan få sonen att rösta.
Om man ger sig tusan på att den här titeln ska vi ta hem, då kan man nog rådda ihop det här tror jag.
Ja, och då blir det ju fel. Men samtidigt är det väl bara hälften av populasens röster som räknas, andra är väl förbehållet hästsportjournalisterna då.
Ja, det blir ju procentuell viktning där då med antalet röster, men det är ju tråkigt för den som, om man säger så, den som nu går in och röstar på årets häst och så klickar den i en gång på Hail Mary. Det är alltså en röst. Jag har räknat ut då att jag har 12 enheter, jag har telefoner. Det vi har hemma, telefoner, datorer, iPads och annat. Bara hemma har jag 12 enheter. Jag skulle kunna rösta då alltså, jag kan 48 poäng per dag. I mitt fall då, 1056 röster skulle jag kunna lägga på en häst. Och så lägger, om jag röstar det på Diana Sett och sen är någon som röstar en röst då på Hail Mary där.
Alltså jag kan
det är ofattbart konstigt. Varför ska jag kunna lägga så mycket röster?
Så där omröstningar för då fick man betala 4,90 eller något sånt där och
exakt, det fanns inga pengar in heller.
Det fanns någon profit där som någon ville tjäna pengar på, men här är det ju fritt. Mm. Och jag ber om ursäkt att jag har röstat 3 dåliga röster och en rätt. Men det är ett misstag. Alltså jag förstår inte vitsen, men det, kanske är det så att de vill skryta om hur många som har röstat.
Otroligt ointressant parameter i mitt tycke. Men det, jag är ingen marknads...
Ja, det kommer ju att låta fantastiskt om de har fått in 38 miljoner röster på årets häst här då, för att marknadsföra till hela svenska folket hur oerhört stort det här är. Men då kan de lyssna på podden.
Då kan i alla fall du skryta med att du hade 1000... Hur många röster har du möjlighet till?
Ja, nu ska vi se då. 1056 röster av dem skulle vara mina då. Nu har jag inte orkat sitta och klicka på det, så det är ett ganska stort projekt har jag insett.
Den som vill vinna och tycker att projektet är värt, det går nog som sagt. Och se till så att man vinner.
Alltså vi har ju varit med om det förut när fel, alltså Järvsö faktiskt, och det var ju någon märklig kampanj där också när Gide Palema var solklar egentligen. Och det var ju styrt från, ja, det var ju någon röstningskupp.
Har du som liksom jag är medlem då i klubben, har du röstat på övriga kategorier?
Ja, men då måste jag hämta. Här behöver sägas att vi bara har en röst per.
Här är det en röst i alla fall som gäller, och med en engångskod är det väl också. Så det, där är det mer noggrant så att säga. Har vi någon kategori där det kan skälla, eller är det någon som är oviss, om vi uttrycker det så?
Tvååring kanske?
Ska inte alltid uppföljningslöpsvinnaren vinna?
Okej.
Jag tycker det är svårt att komma någon annanstans där. Det finns ju liksom bara ett stort. Om vi tar bort svampen som inte har den statusen.
Nej, ja, då blir det väl så.
Jag tror det. Årets treåring?
Eagle Eye Cherry.
Det kan ju inte vara någon tvekan.
Nej.
Även om Brambling kriterievinnaren såklart finns med som nominerad. Fyraåring.
Hail Mary.
Inget att diskutera. Nej. Väl? Årets äldre.
Ja, det kan det vara ovisst. Jag röstade på Barry Kronos.
Det gjorde jag också. Då har vi 100% härifrån då i alla fall. Årets sto.
Ja, Eagle Eye Cherry.
Där röstar jag på Diana sätt, kan jag säga. Som jag har vunnit allt. Årets kallbord.
Hur gammal är Diana sätt?
Hon är 4.
Ja, just det. Så är det. Ja.
Vann allting.
Vann allting.
Ja.
Ja, det är ju Månlycke AM det. Alltså den som röstar emot Månlycke AM vill jag ta i hampan.
Ja, du kommer med den här plånboken och som han ja. Du jagar dem. Årets tränare.
Vad röstar jag på där då? Robert Berg.
Okej, okay, då har vi 1-1 här då. Jag röstade på Daniel Redén. Och så har vi årets kusk som alltid är lika tråkigt tycker jag.
Ja,
samma gäng varje år och
Björn Goop då va?
Mm.
Alltså jag tittar här på årets kusk. Jorma Kontio 67, Örjan Kihlström 58, Ulf Olsson 56 och så då junioren Björn Goop 44. Det måste komma någon yngling snart att ta den där titeln.
Ja, verkligen. Ja, åtminstone blir nominerad, som sagt. Det är samma gäng varje år. Ja. Och årets komet är väl den kanske då som vanligt mest ovissa.
Jag röstade på Elving.
Ja, jag hittade inte honom.
Nej, men det, jag struntade, jag röstade på honom ändå.
Du gjorde en egen sån här.
Ja, en egen ruta.
Ja, just det.
Vem blir det?
Jasmine Ising, Marcus Lilius, Felicia Molin och Simon Wall.
Det där Felicia tycker jag var fint uttal.
Ja.
Det finns någon låt där, Felicia min vän, vad heter den?
Felicia Adjö med Cornelis.
Ja, vem röstar du på då?
Ska jag avslöja det här?
Nej, det behöver du inte.
Nej, jag har inte det, tror jag. Men det blir väl kanske Jasmine Ising.
Ja, jag vet inte. Det jag har läst är Marcus Lilius storfavorit.
Ja.
I alla fall favorit. 40 seger, ja, det är jättesvårt. Och det är svårt att ta ut, jag ska inte kritisera för att det saknas någon. De kunde ju tagit med den här bara för sakens skull. Carré, Montegrabben där, den franske Montegrabben som har haft stora framgångar i Sverige. Bara för att Montén skulle kunna slå sig in möjligen. Va? Jonathan Carré.
Apropå svårt, det är mest ni har gått igenom de här kategorierna. Jag tänkte jag skulle hängt med och kanske haft en liten åsikt också. Men det är jättesvårt att hitta. Förutom årets hästomröstningen så är det jättesvårt att hitta årets hästkategorierna och sådär.
Ja, det...
Jag letar på nätet här som en dåre medan ni pratar. Det enda jag hamnar in på det är alltså sidan där man kan rösta på årets häst. Så att det är väldigt stort fokus på just årets häst då. Och den här...
Nej, det tror fan du får ägna hela dagen åt att rösta du som har så många datorer.
Ja, det är ju så. Så jag kanske ska nöja mig med det. Men det är synd tycker jag att man inte riktigt får ut alltihop. Och sen tycker jag ju som sagt, man devalverar ju det här med årets häst. När man liksom bara kan skjuta på med röster hur som helst här.
V75 på Solvalla alltså på lördag och jag säger bara säg OA Kennedy, säg OA Kennedy, säg OA. Det är mitt namn på lördag.
Ja, när det gäller namn, inte vinstchans. Ja. Vi pratar inte om vinstchanser, vi pratar om... Jag tar den här Cruise i V75-3. Cruise, heter den så?
Ja. Just det, det är snyggt.
Ja, jag gillar det.
Vi kan, apropå det med vinstchansen då, man kan ju säga den som på något sätt vill göra någon slags utvärdering hittills och använda det på spelet V75 är ju att ta bort de vi nämner här, för det har ju inte gått bra för dem. Så att det kan vara en bra indikation här.
Men det finns folk som spelar V75 på namn, de behöver ju inte tycka att samma namn är fina som vi.
Nej, precis. Nej, men hittills i alla fall så har vi... Det är inga vinnare vi pratar om, som sagt. Utan vi pratar om vackra namn. Jag förordar den här veckan Galactica.
Ja. Det har du gjort förr, va?
Ja, då.
Nej.
Ja, det tror jag inte, men kanske någon av er.
Okay.
Han har fyra chanser, så det är helt okej om det är nummer 2. Bara.
Ja.
Galactica hemma igen efter sessionen då i Frankrike.
Mm, i ett tunt besatt storlek.
Ja, men var det 8 hästar där? Nej.
Ja,
varför tar man ett sånt lopp på kupongen?
Det är ändå lite spelvänligt.
Ja.
För att vara bara 8 hästar så tycker jag nog det ändå.
Okay.
Att här kan man dividera lite fram och tillbaka. Och kanske ett sånt lopp där man tar ställning och det kan bli lite olika olika ställningar.
Vad ska man ta ställning för? Har du bestämt dig?
Det här har jag nog inte riktigt bestämt mig än. Spontant när jag såg det först så tänkte jag Ultra Bright, men Gobi Princess var ju duktig från ledningen senast. Och,
Det ser lurigt ut.
Här är ett lopp man nog...
De slår ju varandra lite huller om buller också. De här.
Ja, det är lite sådär. Och ibland så vinner någon som man inte alls tror vinner de här storloppen. Det tjatar man ofta om. Men det kan behövas ett sånt här lopp i den här omgången som ju har en del... Det är ju finaler. STL-finaler den här veckan på Solvalla.
Hur gör man med Demon Ima?
Ja, alltså... Jag tror... Alltså, så här för mig är det nog... Han blir jättestor favorit, Demon Ima. Dött lopp senast på V86 som stor favorit. Kanske inte riktigt som bäst den dagen, men i grunden så ser ju det här ut att vara, vi har pratat om det tidigare också inför när han skulle göra sin första start på V75. Det här är ju en, det här ser ju ut att vara en häst som är fullständigt felklass än så länge och har en lite försenad karriär på grund av skadan där.
Jo, det är ju det är ett sånt där lopp som gör ont i mig att se så som han fick senast. Jag blir alltid orolig efter en sån. Det är väl mitt nervösa sinne för hur travhästar ska ta sig ur och tuffa prestationer. Lex, dålig jämförelse här, men det Lex Ferrari BR en gång i tiden. Det skavde lite. Det kanske var inte så farligt som det kändes.
Men. Han ska slå Hefneram utvändigt.
Och då kanske, om det sätter sig lite det där loppet, kanske inte var så nyttigt. Jag är lite orolig faktiskt.
Det låter som att ni inte spikar i alla fall.
Jo, Hefneram.
Ja, det är bra. Nej, men det är kul med såna här finalomgångar alltid. Det ändå, man kan i många fall tycka att det ser förhållandevis lätt analyserat ut. Man har sett alla hästarna. Man har lite mer gratis kanske än andra omgångar, men samtidigt så... vet vi ju hur det blir. Det körs i de här loppen. De blir inte likadant som försöken riktigt.
Hade han inte haft det där senaste loppet i Hisa, då hade jag inte tvekat. Men det bekymrar mig lite.
Jag väljer att inte bry mig så mycket i det, utan tänker att jag går på vad han kan. Men det är uppenbart att här kommer... Det här förstår man ju. Det här blir ju den här som alla går emot i omgången. Många går emot i alla fall.
Tror du det?
Bland annat Lennart då.
Nej, ja.
Jag
tror nog inte jag är någon representant för den stora massan.
Vi får se hur många... Jag tänkte snarare på alla dessa spel, alla tipstjänster som
ja,
finns. Jag tror
emot.
Inte att så många av dem kommer att jobba in Demon Ima där.
Nej.
Men jag är ingen stor speltjänst, vi är bara en stor podd. Jag tycker att Demon Ima är fantastiskt fin, så att det ska mycket till för att jag inte spikar där. Men och sen har vi har ju Algot Sonett också där som är med i avdelning 6, och som vi nämnde, eller ni nämnde tidigare, att Weirsten är ju struken, höll på att säga. Han är avstängd, så att det blir Örjan upp. Och sen är det ju faktiskt också så att Björn Goop ska köra Merit. Så det är två intressanta kuskar på Weirstens båda hästar i V75-5 som är silverdivisionsfinalen.
Det är rätt så fantastiskt att om man är avstängd lyckas kunna engagera två, så är det två bästa kanske, eller två av de bästa.
Ja, jo, det får man kan säga att Daniel Weirsten med eftertryck visar att han har satt sig väldigt högt upp bland tränarna i alla fall. Han har redan positionerat sig. Men ska de slå Kennedy så måste de vara bra då, eller vad säger du, Henrik?
Jag har ingen segerchansbedömning i detta.
Nej, du gör en namnbedömning bara.
Jag gör en namnbedömning.
Ja. Nej, men jag förstår att många vill ha vinnare. Jag skulle säga så här då, spiken för mig i omgången, jag gillar Demon Ima och det är sannolikt att jag spikar, men sen spikar jag också i V75-avslutningen nummer 4, Gardner Shaw, som den här gången får också, här sitter Örjan upp. Jag gillar ju Gardner Shaw och jag tycker att det känns som... det blir väl lite körning från början kanske. Jag tror att han tar sig förbi Marshall Match. Sen vet man inte vad Stefan Persson hittar på där med Payet. Det kan bli körning här naturligtvis, men jag gillar Gardner Shaw. Jag tror att Gardner Shaw vinner.
Ändå ett intressant kuskbyte här, det får vi säga, på Payet. Han har lite svårt att räcka till kanske, Hanna eller Eddie Carpe i Riksdotters sammanhang. Så det är ju spännande med Stefan Persson på...
Ja, det är tveklöst ett kusk plus. Det kan man inte säga något om.
Jätteskriket från näst senast då. Eller från senaste gången han var med på V75.
Precis.
Mm.
Och sen kan vi ju nämna i guld där i alla fall. Alltså att gulddivisionen är ju ett jätte, även det är ett roligt spellopp.
Vänta nu, vad är det för lopp?
Det är av 75, V75-6. Det är då Bulwarks lopp där du ville avkräva mig en vinnare.
Bulwarks lopp, inget
Bulwarks
annat.
Jag kan nog inte gärna ge någon vinnare här. Nadal Broline var ju, han räckte inte till. Det var ingen bra Nadal Broline över lång distans senast.
Jag tyckte EGSO-insatsen var sådär så att man fick upp känslan att här är det inte mycket vilja kvar.
Garrett Boko fick innerspår. Gör ju att han är borta från början i alla fall. Jag har ingen, alltså Dragster. Dragster i en gulddivisionsfinal. Va? Det hade man inte spelat i 3000 gånger pengarna.
I Bulwarks lopp.
Ja, men då går vi ut med det. Att Dragster vinner Bulwarks lopp.
Vad är för spår?
6.
Ja, det är nog bra.
Ja, det är inte mitt tips, det kan jag ju säga. Men,
inte mitt heller. Inte mitt heller.
Nej. Men sammanfattningsvis, rolig finalomgång. Mm. Väldigt rolig finalomgång. Det kräver sitt det här att sätta sig ner ordentligt och gå igenom alla loppen.
Och det krävs bättring efter vår lite floppinsats i, nu skyller jag på dig här kanske. Men,
ja, men det kan du göra. Jag tar det. Det var tunt, tyckte jag själv. Det var en jobbig omgång. Jag har lagt den bakom mig.
Vända blad, som man sa.
Ja.
Vi vänder blad.
Och återkommer om en vecka. Då har vi klart vem som blev årets häst. Vem som klickade bäst.
Ja,
och då har jag en liten ledtråd här.
Ja.
The more, the merrier.
Ja. Vi tror det,
ja,
va?
Det gör vi. Allt annat än skandal.
Hej då, hej då.
Ha det gott.
Hej då.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.